Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Signa gärna upp för Prestationspoddens nyhetsbrev. Gå in på carolinenorbeli.com och där i nyhetsbrevet så skriver jag alla de bästa tipsen från gästerna. Vill du läsa mer om min kunskap kring stress, prestation och livet så kan du gärna följa mig på Caroline Norbeli Coaching på Instagram där jag är ganska aktiv. Hoppas att det är bra med er. Solen skiner idag och det är förlåtet att det var som vinter igår helt enkelt. Jag måste ju dela med mig i mina försnack om olika saker som jag tänker på och jag har just liksom sett, det är ju ingen nyhet, men en bra sak för er att tänka på. Jag tänker att vi är ganska lika allihopa. De har jag sett hos mina kunder som är väldigt svårt när det kommer till stress. Alltså som skapar väldigt mycket stress. Det är ju det här när vi blir föräldrar. Kontrollbehovet ökar och att vi lever liksom ett liv där vi bara att man lever efter ett schema, glömmer lite av att känna, man bara tickar på, tick-tack, alltså gör saker som är viktiga och när barnen kommer hem så visst blir man glad, men man kanske inte är där till 100%, utan alltså man är där kanske tillräckligt för barnens skull, men för sin egen skull. Att stanna upp i så här möten med andra. Tror att många jag möter är så drivna av resultat och komma framåt. Och att för varje dag är som ett resultat. Alltså att varje dag är någonting vi ska uppnå. Istället för att varje dag bara är ett varande. Så är det hela tiden ett görande. Och det där görandet gör ju att kroppen går in i stresssystemet. Vilket gör att vi sover sämre. Att liksom försöka hitta stunder. Och det tycker jag är så himla klyschigt. Men att bli medveten om att hur viktigt det är att bara stanna upp och vara. Och jag tror inte du behöver få fått barn för det här. Utan jag vet att det är många unga med extremt stark kontrollbehov och liksom ni är så otroligt drivna så att liksom allting är efter ett schema och det blir inte roligt och för att bryta det här stressen så är att låta känslorna vara med, att till exempel sitta med ditt barn och kanske leka någon lek där ni tittar in varandras ögon länge utan att vika av blicken för att liksom mötas mer med själen än vad man gör när man till exempel sitter med varsin skärm eller man sitter och äter men man är inte riktigt där. Alltså öva några gånger i veckan om dagen att vara totalt där. Våga vara där. Ja, men strunta i disken. Gå och sätt dig bara och kolla på tv precis som er man kanske gör. Förlåt, alla män. Men de har ju lättare att sätta sig och läsa tidningen än vad vi kvinnor har. Utan då är det som att vi tänker på att plocka bort disken. Istället för alltså njuta av att bara sitta och hänga. Att det hela tiden är nästa steg. Alltså till slut kommer livet mest vara passerat. Om man bara är i nästa steg. Och jag sa det till de här kunderna jag pratade om det här med att vikten av att vara människa. Att inte vara automatisk eller robotaktig. Att bara göra. Utan råkar man stötta på någon, se den personen, heja. Ja, det blir mindre av det under pandemin. Se folk på ICA. Se folk var nu, liksom, för det är det som är det viktiga. Riktiga i livet. Inte dina tankar, inte dina mål, inte dina räkningar, inte dina vad det nu är. Det är inte lätt, men jag märker att många av mina kunder som kommer till mig, det de vill, det är att vara mer levande. Och är man mer levande så minskar ju risken att bränna ut sig väldigt. För det är när man blir så där automatiskt som kroppen går in i ett läge så man inte alls trivs i, helt enkelt. Eller som är kroppen liksom... Alltså när man slutar leva, alltså vara avslappnad, så kommer man in i det här stresssystemet. Ja, det var lite av mina tankar kring det. Att öva på att vara ännu mera människa. Gläds åt små saker. Var där när du kan. Och planera inte så mycket. Och var inte så mycket i framtiden. Ja, det här är ju jättelätt att sitta och säga för mig i en podd. Men jag hoppas att ni förstod vad jag menar. Just det. Ja, dels så är det, tar jag emot kunder nu igen. Jag har ju haft fullt, men nu så finns det plats. Så är du intresserad av att skapa förändring och bara må bättre eller hitta något nytt jobb eller komma närmare relationer eller vad det nu kan vara, så är du jättevälkommen att höra av dig till mig på carolinnorbeli.com. Jag tar emot på Danderydsgatan i Stockholm, men även via, ja, digitalt helt enkelt. Det går lika bra vilket som. På samma gång vill jag säga att jag har faktiskt fått datum till när jag ska ha den här yogaresan på Mallorca i Deja. Och samma sekund som jag säger det så förstår jag att den kan bli helt inställd och att det kan vara jättesvårt att få till. Men är världen så öppen och det är så härligt och det känns bra, så kommer jag ha en yogaresa till Deja. Alltså inte bara yoga, utan vi vandrar i bergen och har picknick upp i bergen. Och vi yogar på morgonen och det är helt magiskt och det är så vackert så inte klokt. Den 22 september till den 25 september helt enkelt. Och är du intresserad så kan du ju gå in på carolinnorbeli.com igen och anmäla till yogaresan. Och det är många som har gjort det, så det är jag väldigt glad över. Till det här avsnittet så har jag intervjuat Fredrik Holmborg. Och Fredrik är psykiatriker. Han har jobbat länge med barn. Och han kontaktade faktiskt mig, för jag har ju pratat mycket om den här behandlingsformen EMDR. Att jag skulle vilja hitta någon att intervjua. Och varför jag vill det är för att jag själv har testat det. Jag vet hur effektivt det är på trauman. Och jag vill dela det här med er, den här kunskapen med er. För att, ja, för vissa i alla fall passar det väldigt bra. Och för mig gjorde det det. Trauman, tydliga trauman kan man bearbeta. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt. Fredrik tar emot kunder på både i Gävle och i Stockholm. Så lyssna till Fredrik Holmborg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till prestationspodden, Fredrik. Berätta för lyssnarna, vad jobbar du med?
Ja, jag jobbar ju med flera olika saker, men det vi ska prata om idag är ju EMDR. Men jag jobbar också med samtalsterapi, håller på med hypnos och EMDR. Och jag är också barnpsykiater, läkare, så att jag har en del kanske familjesamtal, en del små läkaruppgifter som ibland skriver recept, hjälpa folk med nedtrappning. Ja, det kändes som något mer. Skriva intyg ibland också då. Sådär. Mm. Så att det, men mest stor del i det här är EMDR då, som är Eye Movement Desensitization and Reprocessing, som är en traumametod.
Jag förstår. Så du började som barnpsykiatriker?
Ja, men precis. Ja. Det har jag jobbat med i 20 år ungefär. Ja, jag vet inte hur mycket intresserad av den bakgrunden. Men jag jobbade en del som distriktsläkare också. Och ja, lite inom vuxenpsyk. Men att sen ungefär 20 år som barnpsykiater. Och sen 10 år sedan började jag liksom lära mig MDR. Och har först gjort en del inom barnpsykiatrin. Och sen har jag så att säga, successivt hoppat av. Jag var tjänstledig, eller liksom jag gjorde lite både och en period. Så var jag tjänstledig en period för att liksom få igång det. Och sen så jobbade jag 12 timmar i veckan och halvår. Och sen ja, 10 månader är jag helt liksom frikopplad från BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin.
Mm.
Jag jobbar bara med det här i framförallt Gävle och Stockholm då.
Vilket fantastiskt yrke, barn, att hjälpa barn på det sättet, fantastiskt yrke. Men hur kom du in på EMDR?
Ja, det jag visste ju att jag ville jobba med någonting som var dels så att säga evidensbaserat, att det var forskat på det, så att det verkligen kunde vara inom vården. Och EMDR är ju bra forskat på, till att börja med trauma, men kanske också depression är på gång ganska mycket också. Så att jag ville ha någonting som var lite annorlunda, om man ska säga. Så att det passade mig ganska bra då.
Berätta för lyssnarna, vad är EMDR?
EMDR är en traumabearbetningsmetod som bygger på ögonrörelser. Att man... Nu visar jag för dig här bara, men att man för fingrarna fram och tillbaka och personen tittar på dem. Man kan också göra på andra sätt. Att man klappar eller att man kan ha hörlurar där man har ljud i och sådana saker. Men idén är att det ska gå fram och tillbaka. Och det här gör att det händer saker. Och det var det jag sa innan, att EMDR är lite speciellt. För man vet inte riktigt vad det är som fungerar. Det finns lite olika teorier. En teori är ju det här att när vi drömmer, som man ju tänker löser upp saker på ett psykologiskt sätt också, eller man ska säga. När vi drömmer så går ögonen väldigt snabbt. Det kallas ju rapid eye movement sleep, alltså snabba ögonrörelserna, sömn på svenska då, man ska säga. Så att det verkar finnas ett samband. Och när jag har fått EMDR i början var det ju jättetydligt att man går liksom in i ett slags vaken tillstånd. Fast lite annorlunda än när man, det är som att drömma när man är vaken lite grann, kan det kännas då. Så att, och i och med att man går in i det här tillståndet så verkar det som att det är lättare att närma sig de här jobbiga sakerna och lösa upp dem. Och sen använder man, nu pratar jag på här bara, du får säga stopp på om jag pratar för mycket.
Nej, det är jätteintressant, jag lyssnar.
Ja. Nej, men det är inte så att man bara säger hej och så börjar man liksom göra så här med händerna, utan det finns ett protokoll som man följer som har både tankar, vilka negativa, när du hade, vi försöker fixa en bild först av händelsen. Händes alltså som en filmsnutt, och sen så plockar man ut en bild när det var som värst. Och sen har man negativ tanke, positiv tanke, man jobbar med känslor. Man jobbar framförallt väldigt mycket med kroppen. Och jag var på väg att säga det för att intressera mig, för jag är också utbildad i något som heter Rosenmetoden. Som jag jobbade med, jag jobbar inte med det nu, men för länge sedan så jobbar jag med det. Och det är ju en kroppsterapeutisk behandling, så jag var intresserad också av något som jobbar med kroppen. Och det här är ju ett sätt, man tänker sig att de här traumorna också sätter sig som slags kroppsminnen. Så att man vill både jobba mer i tanken, känslan och det kroppsliga så att säga. Och det har också både kognitiv terapi, alltså KBT, psykodynamisk, den gamla vanliga terapin som man pratade om förr, som har försvunnit lite grann nu. Men också kroppsterapi. Alla de här tre har man plockat delar från och satt ihop något specifikt. Och sen har man ju då det här transtillståndet, kan man säga, är lite lånat från, eller det är en hypnotiskt tillstånd. Det är det, när man jobbar med hypnos jobbar man med det. Så att man har plockat ihop lite olika saker till en väldigt bra mix, som ju då också är tydligt forskningsbaserat att det fungerar. Då. Troligtvis snabbare än andra metoder, likartade. Det finns ju vissa andra också traumabearbetningsmetoder.
Men vad är ett trauma då?
Ett trauma, det finns ju en samling som heter DSM-5 som är alla diagnoser som amerikanska psykiatriska föreningarna sammanställt. Där har man skrivit upp, och då ska man A-kriterierna så att säga för att ha ett trauma, om det ska vara ett stort. Man kan prata om små och stora trauman om man vill. Stora trauman är att man är hotad till livet, man är utsatt för ett rån, någon hotar att slå ihjäl en eller pucklar på en rätt bra. Eller man får se eller få besked om att någon har dött, att man får se någon dö eller att någon, man får reda på att någon har dött som ett besked. Det kan också vara sexuellt våld. Eller för vuxna, och det finns någon liten undergrupp, det är polismän som får se väldigt mycket död och skador och sånt. Att de kan bli traumatiserade av det. Så att det är själva vad ett trauma är. Men sen finns det också små trauman, kan man säga. Att om man lever i en familj när man är liten där det inte är speciellt bra och folk kanske är elaka, utan att det är jättemycket, varje gång så liksom lagrar det på sig, så att säga, va? Det kan ju också vara att man liksom inte blir omhändertagen som barn, att föräldrarna inte känns med sitt närvarande eller drogar och liksom inte kan ta hand om barnet eller så, va? Det behöver inte vara så jättestora grejer hela tiden, är min poäng. Men det på ett sätt blir, det var det ett ord som är bra, tänker jag, det är överväldigande. Att man blir alltså överväldigad. Man kan inte hantera det här riktigt. Nej, men man tänker sig att när vi sitter och pratar nu, om en timme kommer vi att komma ihåg det här. Som att det här var en dåtid. Det här var inte jättehemskt för någon av oss, utan det kändes okej. Jag är kanske lite mer stressad än dig, för att jag är inte riktigt van vid det. Men jag menar, det är ingenting som överväldigar mig ändå. Så då blir det dåtid. Och jag brukar säga, man kan tänka sig bollar. Och speciellt efter jag har talat om för mig om den här filmen som heter Insidan ut. Som är en sån här Disney-Pixar-film som visar det här väldigt fint. Hur man lägger minnen på olika ställen. Och det är en liten tjej som flyttar från Minneapolis till Kalifornien. Och gillar inte alltid. Så händer det en massa saker hos henne. Men det här beskriver de här minnena, Anna. Men de vanliga minnena, de hamnar i den här, där saker blir dåtid. Och vi vet att det här hände igår. När man är med om något sådant här överväldigande, då hamnar de på en annan hylla som är ganska liten. De flesta minnena hamnar på den här vanliga hyllan. Där vi inte kan bearbeta dem riktigt. De är kvar som en slags konstig nutid. Vilket gör att så fort vi tänker på det här minnet så blir vi störda av det. Tycker att det här var inget skönt. Känns i kroppen och jag mår dåligt liksom. Och vi vill helst inte tänka på det. Vi kanske undviker på massor med olika sätt att tänka på det. Men vi kan ändå drömma mardrömmar om det fast vi inte vill. Vi kan få sådana här flashbacks som vi är tillbaka på en scen ungefär. Att allting är precis som det var då. Så att det här liksom, det spökar, kan man säga, i vårt inre. I vår hjärna eller i vårt sinne liksom. Vilket gör att nutiden blir ganska jobbig också, så att säga. För att vi har det här med oss då.
Ja, verkligen. Superspännande. Så det är på så sätt det stör i nuet fast det har hänt så länge, för så länge sedan.
Ja, så kan man uttrycka det.
Mm. Ja. Men vad har liksom den här ögonrörelsen för någon roll som man gör när man följer fingret när man tittar på utövaren?
Det var väl lite det jag sa förut, att det liksom det skapa det här tillståndet som är ett snabbt, som jag tänker i alla fall, och många med mig. Alla kanske inte tänker så, men att det är typ notiskt tillstånd som liknar den här drömsömnen. Så att saker blir liksom lättare, och det vet man när det gäller hypnos, att mycket i dagliga liksom, så fungerar vi på vänsterhjärnan som är ganska liksom, tänkande, analytiskt. Men högerhjärnan går man över i, då blir man lite mindre kritisk och kan liksom, hitta nya lösningar. Liksom, ja, när man står i duschen kanske man kommer på saker, för att då slappnar man av. Liksom. Då kommer man på att det där har jag aldrig tänkt på, så kan jag göra. Ungefär på det sättet att vi liksom öppnar upp sinnet på ett sätt när vi går in i ett hypnotiskt tillstånd. Vilket ökar för bättre lösning, så att säga.
Men jag har fått för mig också att det har kopplingar med den här delen av hjärnan som kallas amygdala.
Ja, precis.
Att det är där det är rörigt. Kan det vara lite stökigt i amygdala när man har trauman lagrade?
Ja, absolut. Alltså amygdala är ju som vårt brandlarm, eller man ska säga. Varje sak vi är med om passerar liksom en slags nervsignal genom amygdala för att konstatera, är det här hotfullt? Är det här farligt? Eller är det här lugnt? Och om man då har varit med om saker som har varit hemska hela tiden, då har man ju med det i sitt system. En person som inte har varit med om speciellt mycket har en amygdala som är ganska lugn och reagerar bara om det blir verkligt hotfullt. Men har man varit med om något, om någon säger någon liten, kanske en liten elakhet eller bara höjer rösten, och man har varit med om föräldrar som har skrikit, så kanske man blir jätterädd och tycker det är jätteobehagligt. Så att, och speciellt om det då, som jag också sa, det påminner om varann. En höjd röst idag och föräldrar som har skrikit. Det blir ännu mer om det liksom påminner om varandra också på det sättet.
Mm. Jag har ju själv gjort det här och då kommer jag liksom, när man sitter och gör själva övningen, så precis som du säger, så kanske man har ett trauma som man tänker sig, det här ska jag bearbeta, men att det kommer upp fler, inte fler trauma, men kanske fler minnen som öppnar sig, som man börjar prata om och fortsätter bearbeta.
Mm.
Ja, men det är väldigt spännande. Jag har ju själv fått otroligt goda resultat av det här.
Mm.
Det är helt
otroligt,
det är som att det är lugnt där bak. Jag kan känna, det är klart att det, jag gick hos en terapeut precis innan coronan kom och hon är äldre, så vi har inte kunnat ses vidare. Nej, nej. Men,
ni har inte jobbat digitalt då?
Men hon tyckte inte det var bra.
Okay.
Men hon är ju snart 80, så det kanske var jobbigt att få upp tekniken, kan jag tänka mig. Ja, men upplever du att det funkar digitalt också?
Ja, jag tycker det funkar.
Mm.
Inte riktigt lika bra, men alltså det är ett bra andrahandsalternativ.
Mm.
Det kan vara bra att ha träffats någon eller några gånger först. Men jag har flera som jag kör på. Liksom.
Mm. Ja, men precis. Ja. Jag tänker, många som lyssnar på den här podden har varit utmattade. För det, podden handlar ju om stress och prestation. Och utmattning kan ju vara ett trauma.
Ja.
Att inte fungera, så att säga. Mm. Att helt plötsligt hamnat i den läskiga känslan att man inte längre fungerar.
Mm.
Vad tror du? Tror du att det kan vara ett sånt trauma?
Jag tänker att ha trauman med sig ökar förstås också risken. Alltså då är ryggsäcken tyngre om man tänker så.
Mm.
Det ökar förstås risken att bli utbränd. För att man har liksom, man fungerar kanske inte fullt så bra på flera olika sätt. Men att traumat i sig, utbrändheten i sig kan jag tänka ett trauma också förstås.
Ja.
Att liksom, som du säger, att, och då skulle man jobba EMDR-mässigt, så kanske man skulle just säga, liksom, ta fram den här händelsen när du inte liksom hittar hem i bilen, eller när du liksom inte kommer ihåg dina koder till bankomatkorten, eller vad det nu kan vara som liksom blir jättejobbigt, eller när du fick en yrsel så du nästan ramlar omkull. Och så kan man ju jobba precis just med det man vill. Tänker jag skulle kunna vara ett sätt, bara så där nu liksom.
Mm. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Har du några konkreta sådär kundupplevelser som du kan nämna? Som typiska case där du har hjälpt någon med EMDR, där det har löst upp?
Ja, men det tycker jag. Så det beror på, det är ju förstås, kommer man med en sak som är jobbig, som har varit med om en sak som är liksom ganska överväldigande, då kan det gå ganska fort 5-10 gånger. Men liksom, har man levt ett liv som har varit kantat av trauman från man var liten och liksom tills nu, då tar det ju förstås längre tid och kan vara svårare att liksom nå fram. Och EMDR kanske inte alltid hjälper. Alltså, då kan hypnos vara en bra ett bra sätt att arbeta på. Det kan finnas förstås andra metoder också som kan vara bra. Nu glömde jag bort din fråga. Jo, case. Nej, men jag tänker det, att ofta så märker man det här, och kanske du också kommer ihåg när du fick EMDR, att vi har ju en bild av att om man mår dåligt, för att kunna må bättre så är det som att klämma ut en finne, liksom, eller en sån här böld på något sätt. Och det ska göra fruktansvärt ont, värre än någonsin. Men det värsta har ju på ett sätt redan hänt, det var ju när det hände. Det andra är ju en slags återspegling av det. Så att det är ju ett positivt budskap att du har varit med om det värsta redan. Nu är det liksom bättre i alla fall. Det som ofta händer, tycker jag, det är att när man jobbar med ett minne så börjar det smyga in sig mer positiva saker. Min pappa var taskig mot mig till exempel. Och sen helt plötsligt börjar man personen prata. Men jag kommer ihåg när pappa och jag var ute och åt pizza tillsammans. Liksom. Att liksom i själva händelsen så ändrar det sig. Och så märker man också ganska ofta det här att folk släpper och de säger, åh, det är så skönt, åh, det här känns så bra. Inte det här att det är som att klämma ut den här finnen, att det gör så fruktansvärt ont, utan mer bara att, åh, när det här släpper, hela min kropp mår bara bättre. Jag tycker det är jättevanligt. Det är mycket vanligare att det blir så än att folk liksom mår jättedåligt när de håller på och bearbetar, så att säga, och släpper de här sakerna.
Jag förstår.
Tänk dig själv, du har den här ryggsäcken och den bara tynger ner, och sen känner du att oj, den väger bara halva nu, då känns det som att jag flyger, va? Det tycker jag egentligen är en bättre bild än det här att man liksom ska klämma ut den här bölden liksom. Så, att,
men jag liksom upplevde tiden när jag gjorde det som ganska jobbig. Alltså själva mellangångerna. Som man gick dit.
Det ser ju inte jag ser ju det här. Nej. När det släpper liksom.
Ja, precis. Men så att man ska ha rum för det, tror jag, i sitt liv.
Nej, men det håller jag med om.
Ja. Men det här med hypnos då, kan jag berätta om det? När använder du dig av hypnos med dina klienter?
Ja, alltså, överhuvudtaget så är nu svarar jag inte riktigt på din fråga direkt. EMDR tänker väldigt mycket att man måste känna sig trygg. Så att i början så jobbar man bara med övningar som är stabiliserande, så att säga. Dels för att kolla att personen verkar klara EMDR. Men sen när man väl kommer igång och bearbetar sig varje gång som en... Först gör man en avslappningsövning innan och sen gör man en avslappningsövning efter. Och den som man gör innan, det är för att du vet, man kommer utifrån stan eller på något sätt och kanske har stressat och liksom... Ett sätt att landa lite grann för att liksom kunna ta till sig och få positivt material med sig. Och sen så jobbar man med det negativa, det jobbiga. Och sen efteråt så gör man en övning igen. Och då är det för att igen liksom kunna gå ner i varv. Man kan vara lite stissig, det kan kännas jobbigt om det inte har gått superbra. Och då har man den här övningen, och ganska ofta så blir folk mycket lugnare då och känner att ja, men nu kan jag gå ut och möta världen. Och jag tänker, det här är en skillnad också mot hur, om du går i en vanlig pratterapi så gör man inte det här speciellt ofta. Utan då, och det vet jag av egen erfarenhet också, då får man bara, hej, hej, säger folk. Man pratar i 45 minuter, så går man därifrån och sen är man bara som ett asplöv. Liksom. Så att, det här tycker jag är väldigt bra med EMDR. Att man liksom får in det här positiva. Och jag kan säga också att man är också väldigt duktig. Nu frågar du hur hypnos, jag kommer till det.
Ja, men det är roligt.
Ja, men det är bra för att man kan också väldigt bra dosera. Det här du sa att det var jobbigt. Och jag tycker det är liksom terapeutens ansvar att det inte blir för mycket. Utan att, och då finns det flera övningar. Liksom med tanken ungefär att om man stoppar in en hand i ett ljus så bränner man sig. Men om man drar handen ganska fort igenom ljuslågan så hinner man inte bränna sig. Det finns den sortens bearbetande metoder.
Nej, men det var ju överkomligt. Men det var som att något liksom stegvis släppte, och det är ju något som man har hållit på länge. Så att, men det var ju absolut överkomligt.
Och jag tänker att det är en omställningsprocess. Personen har burit de här sakerna ganska länge troligtvis, och sen börjar de successivt släppa, och vad liksom, hur känns det, vad ska det bli istället? Så att, precis som du så klokt säger, att man behöver liksom tid, man behöver utrymme för att liksom vara i det här. Man kan liksom inte jobba 40-60 timmar i veckan liksom och göra jättemycket, utan man behöver faktiskt tid att liksom reflektera, få över vad som håller på att hända för något. Så det tror jag är jätteviktigt.
Mm. Ja, men precis. Och jag tror också att det är viktigt med lite, eller det vet ju du mycket bättre, men kan det vara så att det, när man har tydliga trauman, är det lättare än liksom kanske utsatt för en jobbig förälder under lång, lång tid. Måste vara svårare att behandla än när det är så här enstaka händelser bara.
Mm. Ja, alltså, jag kan inte svara entydigt ja på den, men jag tycker liksom, det är liksom det klassiska EMDR-tänket. En tydlig händelse med ett början och ett slut. Mm. Ganska kort. Och sen så gör man en händelse och så gör man en bild och sen bearbetar man det. Medan det andra är något man är liksom impregnerad med på något sätt. Det här är jag uppvuxen med. Det kan ju ha blivit en del av personligheten också att sova.
Ja, men också tänker jag, om man har ett fortgående trauma, eller vad man ska säga, trauman är ens ena förälder, säger vi, som är jobbig. Då blir det väl svårt när den fortfarande är i livet och håller på och fortsätter att trampa på en, eller vad man nu ska säga.
Ja. Alltså det säger man behöver inre lugn, eller det ska vara lugnt inuti en, så att säga. Det är därför vi gör de här stabiliseringsövningarna. Men sen ska man också ha en lugn omgivning. Så det är väl möjligt, har man en sån förälder, kanske man behöver säga till den föräldern att nu ska inte vi träffas på ett halvår, ett år här, för att jag håller på med grejer som jag behöver lugn och ro i.
Mm.
För att om du blir påminn om det här så starkt och liksom ofta, så är det svårt att liksom jobba med det, utan du måste ha de här två lugnen.
Spännande.
Mm. Jag ska svara att du frågade om hypnos.
Precis. Hur är det då, tycker
du? Nej, men alltså vad jag får väl säga var att när jag förirrar mig in i det här andra lite grann. Men hypnosen är ju, alltså många av de här stabiliseringsövningarna använder man hypnos, som man kommer långt med. Och EMDR, de övningarna som finns i EMDR-traditionen är jättemånga lånade eller intagna från hypnos också. Så att de här metoderna passar som hand i handske på varandra. Det är liksom en inte så jättetydlig övergång. Så. Men att det använder jag mycket. Men sen finns det också vissa hypnosmetoder som man kan kasta in eller använda som bearbetande också. Jag använder det mest som stabiliserande, men ibland så, och det är om det kan vara svårt att komma vidare med EMDR, eller det liksom känns att nu är det här helt rätt, så att säga. Så.
Mm. Men du har verkligen gått ifrån att, eller jag förstår att du fortfarande pratar med dina patienter eller klienter, men till att du inser att det sitter kroppsligt, helt enkelt. Det är ju men eftersom du gör de här olika sakerna och inte bara pratar längre, så inser ju du att... Ja. Var det så att du började din karriär med att mest prata med vad kallar du dem? Patienter eller klienter?
Klienter brukar jag säga.
Klienter, ja.
Nej, men det är ju en lång historia i sig. Men jag menar, först var jag ju mer, jobbade jag som distriktsläkare, och då var det ju mycket att hitta diagnoser. Och så är det väl också en delvis inom barnpsykiatrin också, men där är det ju väldigt mycket prat. Och jag menar, inom psykiatrin så pratar man ju om allt som inte är prat, som icke-verbala metoder. Vilket jag tycker är lite elakt, för det låter som att man vill inte bli kallad för något som är icke, så att säga. Va? Men att, och jag har ju länge tänkt att det här andra finns det för lite av, eller det behövs, så att säga. Va? För att, och det har man väl egentligen visat idag, tänker jag, att eller alltså pratet kan vi ju skydda oss, vi kan intellektualisera och andra saker, så att man kommer inte så hiskligt långt nödvändigtvis med pratet, utan det man kommer längre med är kroppsbehandlingar, EMDR, olika konstnärliga liksom bildterapi. Jag började precis läsa en artikel om det, hur bra det kan vara vid posttraumatiskt stresssyndrom och trauma. Så att, och det som någon elakt har sagt, alltså, men jag tror det stämmer delvis, att visst kan man sitta och prata i 5 år om sitt trauma och inte komma någonstans, men det är kanske bättre att jobba med det. Och jag har ganska många klienter som kommer till mig som har gått både 1, 2 och 3 år, eller 1, 2, 3 olika terapeuter, och de säger, ja, men jag förstod lite mer om traumat, men det har inte löst just någonting. Så att liksom, det, alltså, det finns något, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det finns liksom första och andra graden på något sätt. Och de här kroppsbehandlingarna går mer in i andra graden som är så mycket djupare. Och där räknar med EMDR inte som en kroppsbehandling, men som jobbar på ett annorlunda sätt. Så att pratet kan vara bra, men det kan också hindra ganska mycket.
Ja, jag upplever verkligen det, att det är någonting helt annat. Och jag jobbar som coach och tar emot människor som är stressade, utmattade, men också som bara vill skapa någon form av förändring. Men när jag märker att man kan märka ganska tydligt när det inte går att prata om det. Alltså när det är liksom, det sitter i kroppen, då brukar jag skicka kunden vidare till hon som har hjälpt mig. Därför jag tycker det märks tydligt och det skapar en stress som är svår att härbärgera för kunden också. På ett annat sätt än när det sitter bara mentalt, tycker jag. Men Rosenmetoden, berätta om det. Vad är det för något?
Det är ju en metod som, alltså man kan kalla det som en mjuk beröringsmassage. Att man rör väldigt mjukt och väldigt lyhört. Och idén är, alltså tanken är att när vi råkar ut för jobbiga saker, och det här gränsar ju till trauma kan man säga, men när vi råkar ut för jobbiga saker så spänner vi oss. Vi håller andan. Det finns ju jättemånga uttryck, och det här är Rosenmetoden är verkligen en sann psykosomatisk metod, att den liksom är både kropp och själ. Men alltså, när det blir jobbigt så spänner vi upp oss och så får vi ont i kroppen och liksom får mindre rörlighet. Och i och med det så får vi också mindre känslo... Vad kallar man det för? Känslo... Alltså,
spann.
Ja, spann på något sätt. Precis. Så att där är ju, när man tänker på det sättet, är ju kropp och själ otroligt tätt förknippade. Och det där tycker jag, när jag jobbar med Rosenmetoden så ser man ju det väldigt tydligt. Hur, jag vet inte hur jag ska förklara det, hur man liksom bara lägger händerna på, och sen så andningen är ju det viktigaste av allt. Man ser hur andningen ändrar sig, man går in till en muskel och man kontaktar den och säger hej muskel ungefär. Jag ser att du är lite spänd här. Varför är du det? Eller liksom, man är nu bara, det är inte så att man pratar på riktigt, men man liksom händerna säger olika saker. Och man kan också säga kroppsliga saker som att jag ser att du drar upp axlarna och undrar varför du gör det eller vad det kan vara. Men alltså man kontaktar den här muskeln. Och då börjar det hända liksom känslomässiga saker. Och då ser man också och känner också hur muskeln slappnar av. Så att liksom de här sakerna händer ju väldigt parallellt. Nu är det allmänt känt att det psykiska kommer före kroppen, släpar lite. Att man kan ha släppt saker psykiskt och sen kommer kroppen efter. Men i en behandling så är det jättetydligt att jag närmar mig kroppen. Det händer psykiska saker, det händer kroppsliga saker.
Så, vad spännande. Det vill jag testa. Kroppen lagrar våra känslor helt enkelt.
Kroppen glömmer aldrig, säger de ju så att...
Nej.
Och det är sant. Alltså, allting sitter i kroppen. Alla minnena liksom sitter ju också i kroppen.
Mm.
Så va?
Sa du att du själv hade mattat ut dig?
Ja, det kan man väl säga.
När var det då? Var det länge?
Typ två gånger. En gång på 90-talet och sen ganska nyligen, 2017-19 kan man säga.
Ursta, och har du reparerat dig, tycker du, förutom minnet då?
Det är att jag tappar, just precis som hände här förut, att jag tappar bort ibland. Det händer ibland. Men det funkar bra, men jag måste vara ganska försiktig. Jag försöker att inte liksom jobba riktigt heltid, utan typ 30 timmar i veckan. Så att jag inte drar på mig för mycket. Jag är liksom tröttare än vad jag har varit. Nu börjar jag också bli äldre. Så att det har blivit sämre sen. Betydligt sämre än vad jag har varit. Förut har jag liksom gått lite snett neråt. Men det blev ju ett skarpare hack efter 2017, det kan jag säga. Jag orkar inte göra speciellt mycket på kvällarna. För då är jag ganska trött. Liksom. Och gör inte speciellt mycket på kvällarna. Utan så.
tror det är många som lyssnar som känner igen sig.
Mm-hmm.
Jag tappar också ord och det är ju lite problematiskt när man har en podd.
Det är problematiskt när man ska sitta patientsamtal också, eller klientsamtal. Ja. Och i början tyckte jag det var skitjobbigt liksom, att jag ska ju veta och kunna, men liksom, sen har jag bara känt att nej, men det är så, det får vara så. Då får jag liksom på ett eller annat sätt förklara det, va?
Mm.
Man kan väl glömma bort, det kan vem som helst göra. Liksom.
Ja, eller hur?
Mm. Så att det känns mer avspänt idag än vad det gjorde då i alla fall.
Ja.
Mm.
Mm. Men det är ju lätt att bränna ut sig när man har yrken, när man tar hand om människor. Mm. Det är det vanligaste utmattningsyrkena, kontaktyrkena.
Mm. Jo, men precis.
Och det här var ju superintressant, och det känns som att jag kommer pröva rosenmetoden helt klart.
Vi skulle prata om EMDR och du kommer pröva rosenmetoden.
Ja, precis. Ja, men EMDR, jag säger ju EMDR. Jag hör ju att det är fel. EMDR.
Ja, jag bara säger det fort. Ja, men precis.
Ja, okej. Okay. Ja.
Det är ett ganska knöligt namn, men det är ju så liksom.
Ja, det är jättesvårt. Det är många ord som, och det är bra att de har ändå en förkortning.
Mm.
Men hur som helst, det här var superintressant, och tack snälla att du kom hit och vi fick höra om det här, och jag hoppas att det är många, jag hoppas att det är några som kanske tar den här hjälpen.
Mm.
Om man vill komma i kontakt med dig, hur kontaktar man dig då?
Ja, min hemsida, Fredrik Holmborg, är väl det lättaste sättet.
Mm.
Kan gå in. Jag bor ju i Gävle då, så att om man söker på MDR och Gävle så kommer jag väl upp allra först.
Ja, också. Och du tar emot via Skype eller?
Ja, alltså både och. Jag jobbar både i väl, som jag säger, i verkliga livet, men också i liksom vad folk vill ha. En del vill ju inte träffas som det är nu, men ganska många kommer och vi håller så avstånd så gott det går liksom.
Mm.
Nu måste man ju sitta på en armlängdsavstånd om man ska ge de här ögonrörelserna. Så att man... Men jag håller mig frisk och jag vet ingen av mina klienter som har... En del har haft corona också. Så där, så att,
ja, nej, så det att... brukar ju funka.
Mm,
man kan ju vara på 2 meters avstånd.
Ja, nästan i alla fall.
Nästan.
En och en halv blir det väl sådär.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men tack snälla. Och jag är så glad att jag hittade dig. Jag har letat länge. Jag har pratat om det här i podden flera gånger för att jag är så nöjd själv och kan bara rekommendera det här.
Ja, men det var ju en anhörig till mig som lyssnade på din podd. Så att...
Ja, superbra.
Ja.
Ja. Tack snälla. Och ha det så bra.
Ja, ha det gott själv.
Vi kanske hörs vidare om framöver. Jag kanske har fler frågor helt enkelt.
Ja. Det går ju fördjupa. Du får väl ta de andra, vad heter det, metoderna jag håller på med också, kan man fördjupa dem.
Eller hur? Gärna.
Okej.
Tack så mycket. Tack till dig som lyssnar. Och du, gå gärna in och skriv vad du tycker om podden och lämna några stjärnor, eller skriv på Instagram vad du tycker till mig, så blir jag superglad. För jag behöver sprida podden. Den här podden borde ju nå ut till många. Men det viktigaste av allt är ju att du har en jättebra vecka. Vi hörs nästa torsdag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.